AI tänker ju inte som vi. Vi kan ju tänka och visualisera kanske 4 dimensioner samtidigt i huvudet. Ett AI kan ju liksom visualisera och tänka i oändligt många dimensioner, vilket gör att det blir liksom ungefär som att tänka på universum i huvudet. Man ska tänka på vad man kan göra med ett AI eller vad ett AI kan göra.
Hjärtligt välkommen tillbaka till podden som heter Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Sitter i min kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm tillsammans med David Prentell. Välkommen till podden.
Tack så jättemycket. Väldigt kul att vara här.
Du tog dig hit från Sankt Eriksplan, kan jag tänka mig.
Idag kommer jag direkt hemifrån, men vanligtvis ja.
Grafikverket. En kreativ byrå kan man säga som du driver.
Ja, en designstudio. Vi startade 4 år sedan, precis innan pandemin.
Och har överlevt stormarna.
Ja, precis. Ja, men det är klart att man var lite orolig där när stormen blåste upp. Men av någon konstig anledning så accelererade ju våran business efter att den första oron hade lagt sig.
Vad beror det på?
Ja, ja, men det har vi ju frågat oss själva också. Men jag tror att liksom efterfrågan på mjukvara, webbsidor, appar, tjänster och liksom användarvänlighet och kundvänlighet, det är någonting som liksom bara ökat genom pandemin. För vi blev ju ännu mer beroende av alla de här digitala gränssnitten. Och det är ju det vi är experter på. Så att det kanske inte var så konstigt ändå.
Men ni är ganska maffiga kunder i portföljen då?
Ja, nej men absolut. Google och Airbnb och Mama och Google Ventures.
Hur har ni haffat dem?
Ja, nej men det är en bra fråga. Nej men en av medgrundarna, Viktor heter han. Han jobbade på Google i många år. 8 år tror jag det blev totalt för honom. Han jobbade här i Stockholm faktiskt. Jag gick i plugget med honom på Bergs en gång i tiden. Och sen började han jobba på en startup som designer där. Och de blev uppköpta av Google ganska snabbt. Så han hade ju superflax. Och så fick han flytta till Silicon Valley. Och där fick han börja jobba med Google Maps och rita deras nya iOS-app då, den som vi känner till idag. Sen gick väl tiden där och sen var det något initiativ som hette, ja, det var ett internt namn, Google, One Google hette det. Och då skulle liksom man göra alla appar och tjänster att de skulle likna varandra och kännas som ett företag. Och i det så var Viktor en av 3 på Rita Material Design, alltså det första utkastet där egentligen. Och det finns en bra story där. Det är att Erik Schmidt hade sett, de hade ritat Google Maps, Google Calendar och de hade ritat Gmail-appen på iOS. För att på Google är det ju fullt med produktägare som äger sina produkter och vill ju absolut inte liksom göra redesign då, för det skulle ju liksom förstöra deras roadmap. Så då fanns det 3 iOS-appar som ingen på Google brydde sig om, så att han ritade de 3 och de ser ju ut så som de gör ungefär idag, så klart de har tweakats lite då. Och då hade Eric Schmidt sett det här och varför ser inte alla våra andra tjänster ut så här? Så då fick han göra material design och han blev ju legend där på Google efter det. Och fick chansen att göra Google Ventures varumärke. Och då kom han till mig och sa, ska vi inte starta en studio? Jag har en ny kund här, Google Ventures. De har investerat i 500 portfoliobolag. Skitspännande framtidsbolag liksom, som alla försöker lösa liksom, framtidsfrågor. Och de behöver ju också liksom, branding och produktdesign, appar och webbsidor. Och jag kan inte göra det här själv. Kan inte du hjälpa mig? Och vi har ju träffats i plugget som jag sa. Mm. På den vägen är det egentligen, och idag är vi 12 personer som sitter här nere på Tomtebogatan och vi jobbar mycket mot USA, mycket mot Silicon Valley, men idag är det ju mer utspritt i USA, vi har ju kunder i New York och Colorado och ja, lite överallt.
Okej, men det är en förklaring för att det blev rätt framåtlutat från början.
Ja, absolut, ja, men vi har ju positionerat oss som liksom scale-up-bolagens designstudio, då får vi ju jobba med sådana typer av bolag. Man ser ju väldigt tydligt idag är ju att nästan de flesta som kommer till oss idag är ju någon form av funktion där man löser ett problem, antingen B2B eller B2C. Och man har en AI eller machine learning, deep learning modell som liksom man tränar upp. Och sen kan man då använda de här outputen och lösa ett problem med. Jag skulle säga att nästan alla vi pratar med just nu, alla nya kunder, det är en sån här typ av liksom, ett sånt företag. Mm. Och när man får höra om alla de här initiativen som finns där ute som håller på att kommersialiseras och skalas upp, då får man ju också ett ganska intressant perspektiv på vart vi är på väg. Och därför tror jag kanske att jag sitter här, och det är därför jag skrev boken också.
Ja, precis. Ska du komma till det? Du har precis släppt en bok som heter AI-topia, som finns som ljudbok endast. En timmes lång berättelse i en framtid, är det 2030-tal?
Ja, precis. 2031.
Mm. Och vad var det som gjorde att du ville dra ut de här linjerna 10 år, kan man säga? För att det handlar ju mycket om AI och 2 olika sidor av hur AI kan utvecklas.
Precis.
Kan du berätta lite om tanken där?
Ja, det är ju dramatiserat. På riktigt så kommer ju AI dras ut i betydligt fler dimensioner, till och med, skulle jag nästan säga, än 2. AI tänker ju inte som vi. Vi kan ju tänka och visualisera kanske 4 dimensioner samtidigt i huvudet. Ett AI kan ju liksom visualisera och tänka i oändligt många dimensioner, vilket gör att det blir liksom ungefär som att tänka på universum i huvudet. Man ska tänka på vad man kan göra med ett AI, eller vad ett AI kan göra. Mm. Så, men 2 stycken som clashar lite mot varandra. Det finns en så här dramaturgi där, ett stor, ja, men lite som så här Sauron och liksom Gandalf lite grann, eller om man ska dra en sån parallell. Det onda och det goda. Den ena sidan är ju det som vi nästan är i idag och vill hålla oss kvar i det. Annonsfinansierat, blir beroende liksom av deras algoritm, att man ska liksom sugas in i det och vara där i för att man ska kunna liksom visa mer och mer annonser.
Mycket övervakning och ansiktsigenkänning.
Ja, ja, och absolut. Allt det där på en gång. Liksom. Och då via glasögon. För då i framtiden om ungefär 9 år då, så går vi ju från mobilskärmen då, som vi idag är väldigt beroende av. Det finns ju bara hur mycket studier som helst som visar att skärmtiden ökar ju i snitt varje år som går. Och nu under pandemin har ju den skjutit i höjden. Så att det är ju ingen egentligen rocket science att vi blir bara mer och mer beroende av de här algoritmerna som matar oss med det, de här bubblorna som vi är beroende av idag. Så när de kommer på glasögonskärmar och vi kan rendera liksom virtuella personer och ting runt omkring oss, och det blir en så kallad mixed reality, då kommer vi ju bli ännu mer hooked, och skärmtiden kommer ju att gå från liksom, kanske vad den nu är idag, men vi har ju fortfarande vaken tid idag där vi inte har en skärm framför oss. I framtiden så finns det ju ett scenario där vi liksom hela vår vakna tid har vi en skärm framför oss. Mm. Och det finns ju ett ekonomiskt incitament bakom det, och de bolagen som optimera för vinst idag, de vill ju att du ska titta mer i deras plattformar, för då kan de ju servera dig med mer annonser.
Precis, och gränsen suddas väl ut mellan vad som är verklighet, kötslig verklighet och virtuell verklighet.
Ja, ja, gud,
metaverse,
ja.
Man kanske inte ens pratar om skärmtid då.
Nej, nej, det finns ju inte. Det finns ju bara skärmtid.
Det är bara lager.
Ja, precis. Det är som vi upplever världen, den riktiga världen idag. Den kommer ju vara någonting annat i framtiden.
Tror att du kommer flytta in också till linser så småningom?
Ja, absolut. Mm. Ja, men jag menar, allt det här är ju liksom betingat ifrån, vi är ju egentligen grottmänniskor liksom. Vi attraheras ju av det andra könet eller samma kön och ett visst utseende. Och vissa kanske blir attraherade av killar eller tjejer med glasögon. Och vissa kommer ju inte vara det i framtiden. Så att, det är ju sådana saker som kommer styra, och det kommer ju säkert vara no-brainer att det är linser.
Monokel.
Ja, precis.
Men sen den andra världen då, den som är mer utbrytarsamhälle, som är mer naturnära, decentraliserat, någon slags underjordisk rörelse nästan, eftersom de inte vill bli upptäckta och spårade och avslöjade. Var kommer den världen ifrån? Är det liksom kryptogänget vi ser idag?
Ja, alltså det går ju tillbaka till internet egentligen. Mm. Jag kan inte sticka under stol, men jag gillar ju att internet inte ägs av ett företag. Och allt det som internet har liksom inneburit för oss idag. Jag är ju en sån lite idealistisk person när jag tänker på internet. Sen såklart att jag också är orolig för framtiden. Men att vi har liksom tagit enorma kliv i samhället och mänskligheten tack vare internet. Det är ju ingen längre som... Det är ingen som säger längre att internet är en fluga.
Nej. Så att det finns en oro som är verklig då hos dig. Att artificiell intelligens kommer att ta över kanske för mycket av våra liv. Och
ja, så jag tror att det kommer att göra oavsett om vi vill eller inte. Det är nog inte bara en oro, det är nog mer alltså att det kommer vara så bara. Och det är bara att acceptera det. Det som jag kanske är orolig för är ju vem som ska äga internet. För det här som vi pratar om nu är ju internet i framtiden. Det som många kallar för Web3, det är ju ett buzzword, men det är ju det här vi pratar om just nu. Ska det vara ett företag som kommer att äga både liksom algoritmerna bakom och den här AI:n då, om vi ska använda sådana ord. Det är ju, AI är ju ett väldigt klumpigt begrepp som samlar ihop massor med olika typer av teknologier. Men om vi kallar det för algoritmer istället, är det ett företag som är på börsen som ska liksom leverera en vinst varje kvartal, då kommer det ju vara ganska enkelt att förstå vad det här AI är optimerat för. Medan om det är decentraliserat istället, då kommer ju kanske AI kunna vara optimerat för någonting annat. Och det är väl egentligen den frågan som man skulle vilja väcka lyssnaren egentligen. Så här, vad händer om vi optimerar de här AI:erna för någonting annat än liksom att jaga vinst åt en annonsgigant? Liksom?
Ja, just det. För i den parallella världen då, så i den grönare världen, så är ju AI också som styr.
Precis.
Fast en, så att säga, inom situationstecken god AI då, som vill främja koldioxidreduktion och biologisk mångfald och plantera träd och odlar frukter och grönsaker per automatik i princip, för att den vet att det är så den är programmerad att optimera
exakt
sin tillvaro.
Yes, ja, men det är exakt det. Ja, du satte det på spiken där.
Det är väl nu som diskussionen börjar komma igång, så här, hur ska vi egentligen styra den här utvecklingen? Vi pratar om AI alignment till exempel. Hur styr vi så att det vi utvecklar går i linje med de mänskliga målen och värderingarna som vi har? Och där finns det inget jättebra
svar. Det är ju, de här frågorna är ju ingen som egentligen pratar om idag. Det borde ju vara det. Man kan ju tycka att våra politiker är lite för mycket här och nu ibland. Ibland skulle man ju önska att det fanns någon som var lite mer visionär och kunde titta kanske något år framåt. Jag ska inte nämna några exempel här i podden, men
jag
tror att alla kan relatera.
Alla exempel på det.
Precis.
Det är faktiskt otroligt märkligt.
Ja, ja, men för vi är ju också grottmänniskor i grunden. Och vi vill ju bli ledda av någon som är en visionär personlighet. Så att för mig är det väldigt underligt att under alla dessa år att liksom, det är ingen som lyckas inte skaka fram någon som har det där visionära i sig. Det är ju så alla de här bolagen som vi jobbar med och liksom alla de här bolagen vi ser upp till drivs ju av de här eldsjälarna som står där och pekar liksom hela handen. Hit ska vi, det här är visionen. Kom igen nu. Och så får de med sig alltså hundratusentals människor på de här företagen tack vare att de har en så stark vision. Men varför kan vi inte, vi som land eller andra länder också, varför har vi inga sådana starka ledare? Det är underligt. Det är nog ett AI kanske. Får lösa det åt oss i framtiden.
Precis, jag skrev om det här om dagen. Att jag såg ett företag i Kina, ett spelbolag i Kina som utsatte en AI till sin vd.
Ja, du ser, ja, men det börjar ju redan nu. Det är ju, jag var på den här, det var den här techfestivalen, Gather heter den, för 2 år sedan tror jag. Då var det ett talk där de pratade om AI for president. Det var ju väldigt intressant. Jag vet inte om du var där också.
Ja. Jag vet inte om jag såg just det, men jag fick med mig pins hem. Där står AI for president.
Ja, men det skulle ju vara ett intressant experiment. Vad händer om liksom, vi tillsätter en president som är ett AI. Och sen är det liksom vår statsminister som är som deputy. Eller som andra.
Just det. Ja, det är möjligt att energikrisen skulle lösas lite fortare då.
Ja.
Om det är någon som bara pekar med hela handen och så här. Det här ser mest rimligt ut vad gäller ekonomi, landanvändning, effektivitet, klimat. Nu kör vi på det.
Ja, det, men absolut.
Eller den här myriaden av lösningar rulla ut imorgon.
Ja, Det partiet hade jag röstat på i alla fall. I alla fall på kort sikt. Sen så finns det ju farhågor också hur man optimerar den här algoritmen. Och, det är inte bara tuta och köra heller. Det är nog en del etiska frågor som ska benas ut. Det finns ju mycket exempel på där AI har gått liksom helt bananas. Jag tror att det är fortfarande på experimentnivå. Och sen apropå energikris också, det finns en jätteintressant artikel, det var faktiskt, jag tror att det var, om det var från Cambridge eller om det var Oxford, en professor där som har gjort, eller flera professorer där som har gjort en studie i, där man liksom har sagt att det är inte bara en risk att AI kommer att utplåna mänskligheten i framtiden, utan det är högst sannolikt. Det är ganska dystopiskt, och då pratar de ju om, såklart inte om att det är någon robotar, en Terminator som ska komma och liksom skjuta oss. Utan då pratar de ju om att kanske det är det. Du kanske är min klimat AI i boken där som hade ett jättegott syfte. Och det den gör är att den fortsätter optimera att få ner koldioxiden. Så den liksom, och den behöver ju såklart då mer ström, så den liksom suger upp all ström som finns i kraftnätet till sina servrar och släcker hela gridet. Och då blir det liksom anarki och folk liksom, tar död på varandra, eller det blir kaos. Så det är väl sådana scenarion som man kanske behöver simulera och modellera och akta sig för. Ja, men det är väl som för
Nick Boströms exempel. Om man ber AI bara tillverka gem och premiera så mycket gem den tillverkar, då kommer den till slut suga upp allt den hittar av infrastruktur för att producera så många gem som möjligt.
Exakt.
Tills hela jorden är bara full av gem.
Ja.
Skulle kunna bli så.
Det skulle vara intressant om vi hittade någon planet i framtiden och så ser man bara att det är fullt med gem liksom, hela planeten. Fan, då vet vi vad det är.
Det var inte bara taget i luften det här exemplet. Och det här är ju då en tydlig polarisering. Men ser du att de här olika världarna då kan samexistera i en slags dystopi, utopi samtidigt? Eller kommer vi få se hundratals olika samhällen som styrs på olika sätt?
Jag skulle säga att vi redan gör det.
Mm.
Men vi har inte liksom sett så mycket fysiska uttryck av de där samhällena. Men de finns ju där digitala. När det liksom Kalle i Stockholm surfar in på någon nätsida, någon sociala medier liksom, så kommer ju han få vara i sin community där och han får sån typ av content. Och sen har du kanske Maria i Tyskland eller i Brasilien, säger vi, som är i något helt annat community och får sån typ av content till sig liksom. Om det är liksom Facebook eller TikTok eller Instagram eller vart det nu än är. Så att vi ser ju redan det idag. Men det här kommer ju te sig annorlunda i framtiden. Det kommer ju bli mer extremt och kanske också mer fysiskt. Med Internet of Things och även mixed reality. Så det är både liksom fysiska objekt och virtuella objekt som vi kommer att interagera med i framtiden.
Ja, just det. Jag kommer i princip bo i den communityn som tycker som jag,
ja.
Fast jag kanske sitter i min lägenhet i Stockholm.
Ja, men precis. Du kanske spenderar mer tid med den communityn som är helt utspridd i världen, som alla gillar game liksom. Och det är det enda ni vill snacka om. Medan någon annan i din grannlägenhet sitter och gör någonting helt annat som den personen, frimärken liksom. Men såklart att man kommer ju inte bara vara kanske i en värld hela tiden, utan vi har ju olika intressen. Sen är det väl de som är mer, som vi pratade om innan vi drog på här, att det finns generalister och det finns de som är specialister.
Och du menar att alltså, teknikutvecklingen är ju oundviklig. Vi kan inte stoppa AI-utvecklingen eller AR-utvecklingen eller Web3-utvecklingen. Vad skulle vi kunna göra för att det inte ska gå käpprätt då?
Vi kan ju reglera. Det kan vi göra. Det kommer ju inte stoppa någonting, men det kommer ju kanske kunna styra. Och det är väl det man ser i EU. Jag kommer inte ihåg vad hon heter här nu, men hon, den här färgstarka danska kvinnan som brinner väldigt passionerat för såna här frågor, som har drivit igenom en del saker, både bra och dåliga. Och sen har du i USA, där har man ju liksom också börjat reglera, men det är inte kommit lika långt kanske som i EU. Och sen har du Kina som också är väldigt reglerat på sitt sätt. Men sen tittar du i Afrika till exempel. Jag träffade en startup som var verksamma i Uganda för 2 veckor sedan. De var här på norrsken. Och de berättade att de ger ut mikrolån till farmers i Afrika. Mm. Och då har de ju byggt machine learning-algoritmer och så som kan ge credit scores till de här. Så beroende på om den här har 2 kossor och kan producera x antal liter mjölk, så kommer den få y antal krediter som den kan liksom handla en till kossa för. I en enkel, det här är ju en superenkel modell, det är ju såklart många mer faktorer. Det är liksom väder och det är vart han är verksam eller hon är verksam. Mm. Så det är ju säkert 100 parametrar till som påverkar hur den här kreditskåren ser ut. Och då kan ju den här blomstra. De här berättade att Ugandas AI-policy är inte bara AI-policy, men liksom internet, hela liksom allt det som reglerar. Den är typ så här, vad sa de? Typ 20 A4-or. Alltså det är ju ingenting om du jämför med liksom EU och mm. Alltså jag tror bara att vår cookie policy här är ju liksom 20 sidor säkert. Mm. Så jag tror ju att det kommer ju att gå väldigt fort i de här marknaderna, emerging markets. För det finns ingen reglering där och det finns ju liksom ingen som pratar om det där heller. Så det är ju liksom bara testbäddar för allt det här egentligen, kan man säga.
Ja just det, man sitter inte och pratar om hållbar AI och etisk Nej. AI, responsible AI.
Nej, där kan man ju se de här ytterligheterna. Där kommer de ju dra först liksom.
Mm.
Och så kanske vi hinner dra lite lärdomar av det. Men det är ju lite tråkigt att tänka så också.
Mm, just det. Din kusin sitter i fängelse så därför får du ingen lån.
Ja, men precis. Ja.
Eller traditionellt sett så har jordbrukare från den här orten haft dåliga skördar så därför får du ingen lån.
Ja, men så skulle det kunna vara. Det skulle ju bli så mer. Eller det kommer ju bli så.
Självförstärkande då.
Ja, precis.
Vad ser du fram emot då? Om man ser en mer optimistisk synvinkel.
Ja, på framtiden. Mm. Ja, men det är en bra fråga. När jag skrivit boken, den har jag ju pendlat hela tiden mellan det dystopiska och det optimistiska.
Mm.
Och jag skrev ju också boken för att jag kände en avsaknad till liksom det optimistiska egentligen. Jag tycker att det finns för mycket av det dystopiska framtidsbilden. Och när jag tänker på det så blir jag nästan lite deprimerad. Mm. Så jag känner så här, jag skulle vilja hitta något scenarium som är bra också. Men jag tycker att det finns bra scenarium utanför liksom, det här som jag har skrivit. Till exempel då, om jag går tillbaka till norrsken här, så hade de ju den här Impact 100-festen. Där de hade flygit in då en massa entreprenörer från hela världen. Där när de skalar upp sina bolag så får de inte bara, de har en bra affärsmodell som det är liksom en business som kan gå runt. Det är inte liksom så att man måste leva på riskkapital i 20 år för att det här ska flyga, utan det finns en solid affärsmodell bakom. Och när man skalar upp den här affärsmodellen så får man en positiv impact i världen. Och många av dem har ju såklart machine learning och de här typerna av algoritmerna i sin verksamhet. Lite det jag pratade om i början.
Mm.
De är innovativa bolag med stora visioner. Där skulle jag ju titta mer och de här optimistiska framtidsversionerna. Framförallt på kort sikt. Det finns ju fantastiska sådana här applikationer idag. Jag träffade en startup i USA där det var en professor som har tagit fram en AI eller machine learning då. Han trycker in då MRI-scans på Alzheimer-patienter. Och sen har han tränat upp det här AI att hitta anomaliteter och kan egentligen precis förespå när du ska få Alzheimers genom att vi två skulle kunna bli MRI-scan nu. Så kunde du säga att så här, du kommer att få Alzheimers eller du kommer inte att få Alzheimers till så här många procent chans. Mm. Och det kommer att ske vid den här åldern. Och den informationen ger dig är ju att då kan ju du redan nu bromsa det som faktiskt skulle utlösa det där. Så att då kan ju du förändra din egna framtid. Om du då tänker på den här applikationen och sen liksom multiplicerar du den där över alla olika typer av vårdapplikationer. Tänk dig att en läkare i framtiden sitter där och liksom, okej, okay, det här är ditt problem. Okej, okay, men då är det den här algoritmen vi ska köra i. Okej, okay, pang, så kommer det tillbaks.
Och så kanske man inte behöver få reda på allting heller.
Nej,
det kanske bara får råden.
Ja, men precis. Det är de här 4 grejerna du ska. Mm. Du ska sluta dricka alkohol. Du kanske inte ska röka 10 cigaretter om dagen. Och om du liksom gör det så då kommer du inte få Alzheimers. Liksom. Ja, jag kan inte, jag vet inte exakt vad det är som orsakar Alzheimers. Precis.
Sudoku.
Ja.
Jag tänkte på det här med, apropå form och design och det du håller på med nu. Jag tycker det är kul att tänka på just design som någonting som också skapar framtiden. Alltså apropå att allting har en design. Alltså städer, valsystem, organisationsmodeller. Finns det någonting där som är spännande tycker du ur ett liksom, kreativt perspektiv?
Ja men absolut, det finns ju hur mycket spännande som helst. Det är väldigt intressanta frågeställningar. Det ena är ju liksom ett varumärkesperspektiv. Hur kan man visuellt gestalta vad ett företag håller på med? Att du tittar på det och ser, okej, de ungefär, de gör det här. Utan att egentligen skriva ut ett enda ord eller att man har liksom träffat någon. Det är ju en intressant grej om man ska prata utifrån ett varumärkesperspektiv. Och en utmaning som vi hela tiden står inför. Det andra är ju när det är liksom UX och UI, när det är mer produktdesign då. Och då handlar det ju om att förenkla och göra liksom upplevelsen rikare när man använder de här tjänsterna. För än så länge är vi fortfarande kvar i skärmar på mobiler och på paddor och på datorer. Och det är ju så vi tar till oss information idag. Men går du framåt i framtiden så kommer ju det här förändras. Det är inte längre de skärmarna som vi kommer att få till oss informationen ifrån. Och här sitter vi och pratar. Ljud är ju någonting som har kommit väldigt starkt bara de senaste åren. Det är ytterligare liksom en sån kanal. Och sen om man ska liksom blicka ännu längre fram i framtiden så vet inte om du läst den här Homo Deus. Han som har skrivit den där, han har ju försöker ju redogöra för hur, liksom, hur människan går från att vara en homo sapiens till en homo deus. Alltså det någonstans i framtiden där vi liksom merger ihop med AI och vi blir ett. Det är ju också en mer optimistisk framtidsbild om man ska prata optimism. Om man tittar på alla djur i hela världen så finns det ju känslor och sensors som de här djuren har. Som inte vi har. Ja, men fladdermöss till exempel. De skickar ju iväg ljud som studsar och då vet de. Och tänk dig då att egentligen i framtiden så skulle ju vi kunna tänka och se och känna i fler dimensioner än vad vi kan idag. Det var en lång utlägg där, men design. Hur ska jag liksom, det handlar ju om att ta till sig information. Hur kan jag göra det så lättillgängligt som möjligt och en rik, så rik upplevelse som möjligt för den som sitter på andra sidan. Med liksom det här och vart vi är på väg någonstans så kommer ju liksom allt det vi känner till om design förändras och det blir ju väldigt spännande att vara i vårt fält.
Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Det är att, ja, men precis som vi pratade om de här impactbolagen där, att man, har man mycket pengar och vill investera så kan man ju investera i de här bolagen. Är man nyexad från universitetet eller liknande kan man ju ta ett internship på ett sånt här bolag. Är man liksom mitten av sin karriär kan man ju gå in som en senior eller några C-level. Och man kan läsa och man kan intressera sig för det och man kan grotta ner sig i det. Men jag tror att det är de här bolagen som är framtiden. Och den optimistiska framtiden.
Jobba med något som är världen bättre helt enkelt.
Ja, men dedikera sig lite. Mm. Jag tror att de är våra de nya aktivisterna. Det var inte mitt quote, det var han, den här Said Esmal Sade som sa, tror jag, att de här entreprenörerna, det är vår tids aktivister. Och det är ett väldigt så här, fint sätt att se på det, tycker jag. Men de är ju inte liksom, de står inte med plakat på samma sätt, utan de är ju mer handlingskraftiga. Det är inte Greta Thunberg, utan det är människor som har lösningar. Och de har både problemet och lösningen. Det är skillnaden. Sen behövs det ju sådana som Greta såklart. Och de här aktivisterna som står med plakaten. Men de kommer ju inte lösa världens problem själva. Så att är man passionerad över någon fråga. Då tycker jag man ska liksom försöka hitta ett företag som försöker lösa den frågan. På det företaget kommer man nog bli ganska. Där kommer man göra en bra karriär tror jag.
Mm. Bra. Har du bara lästips eller poddtips?
Ja, nej, men jag tycker att jag har nämnt några här. Ja, men både Homo sapiens och Homo deus. Den heter väl bara sapiens, va?
Yuval Noah Harari.
Precis, den är ju riktigt bra. Och om man inte, ja, läsa min bok kan man ju göra också. Den är ju väldigt kort och lättillgänglig. Det är liksom en höstpromenad, en timme. Finns på Storytel och alla de andra poddapparna, ljudboksapparna menar jag. När det kommer till poddar och sådär. Jag lyssnade mycket på de här D-digital-podden och, ja men, vad heter han? 15 under 15.
Henrik Smålack.
Ja, precis. De har jag lyssnat på mycket. Tycker att de är spännande också för att hålla mig ajour på vad som händer här i Sverige. För det händer ju väldigt mycket spännande grejer här i Sverige också. Vi är väldigt långt fram tillsammans med USA. Det är några ställen. Estland är ju rätt duktiga också. Det finns ju några såna här ljuspunkter just nu. Mm. Där är bara Paris och Berlin och London också såklart. Och i Israel. Och sen i Kina. Men i Kina känner jag inte faktiskt till så mycket vad det som händer. Det känns som ett lite mer stängt där. Den där digitala draken är ju en bra podd om man är sugen på Kina.
Ja, just det. Så nu ligger under SvD tror jag.
Ja, precis.
Vem tycker du att jag ska intervjua?
På Norrsken där så var det en tjej som hette Gyllenkrok. Eller en kvinna. Jag kommer inte ihåg vad hon hette i förnamn. Men hon har en startup som, eller en scale-up som vill revolutionera kvinnlig hälsa. Så jag kommer ihåg det var en slide där det var klimateriet, det är liksom PMS, mens, postpartum och förlossning, depression då. Hon som är huvudkaraktären i min bok har ju också förlossningstrauma, eller hon har förlossningsdepression. Hon flyr ut där i vildmarken med det här AI-t, utlockad av sin morfar som har avlidit, men han återuppstår när hon laddar upp ett klipp. Han renderas på skärmen på glasögonen, så han är där som vanligt och lockar ut henne i den här andra världen då. Så jag tycker liksom att de problemen talas det lite för lite om. Och även vi män skulle behöva vara mer ha koll på de här sakerna. Så att hon har ju någonting riktigt spännande på gång där. Mm. De grundarna.
Leia heter bolaget.
Leia, precis. Ja.
Och hon heter Astrid.
Ja, exakt. Astrid Gyllenkrok, va? Det skulle nog bli en jättebra podd. Inte bara för tjejer eller kvinnor menar jag. Utan även för oss. Vi skulle behöva förstå det andra könet lite bättre ibland. Handen på hjärtat.
Det kan jag hålla med om. Bra, tack snälla David Prentell för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så jättemycket.
Och kolla in AI-topia på ljudboksplattformarna. Den finns på Spotify också, eller?
Vi gjorde ju ett soundtrack också. Vi ljudsatte ju lite. Vi ville ju highlighta vissa grejer. Så till exempel när morfan återuppstår som AI öppnar upp en dörr. Då liksom har vi ett ljud där som ligger. Och sen har då vi tonsatt det här också. Så vi har faktiskt byggt ett soundtrack, jag och en kompis. Och släppte den på Spotify.
Så, ja, det är det som ligger.
Ja, det är okay. På Spotify. Man vill lyssna på soundtracket. Det är lite mer så, dystopiskt sound. Men jäkligt kul ändå. Sjukt bra om man ska sitta och jobba bara och så här foka.
Mm-hmm. Perfekt. Här framtiden.se hittar du förstås all information om mina poddar, projekt, föreläsningar, magasin, böcker. Nyhetsbrevet börjar komma igång, så att signa upp på det. Det är en ganska trevlig läsning, tycker jag. Och boken som jag skrev tillsammans med just Henrik Smålack som vi pratade om heter Nu fattar jag. Den finns beställd överallt och på nufattar.se om du vill köpa till företaget. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnade.